År 60 sitter Paulus i husarrest i Rom. Och han får iväg ett brev med hjälp av en budbärare till de kristna i Efesos. Och där skriver han att vi har ingenting att vara stolta över. Det är inte vår förtjänst att vi blir räddade. Och så lägger han till i andra kapitlet, vers 10. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och vi ska ha förstoringsglaset med oss idag och titta på de enskilda orden i den här versen. Ni märker att versen börjar med två små ord, vi är. Finns det något mycket personligt över ordet vi som jag tycker om? Det berör oss, det berör dig och mig och inte andra. Ni som har bra minne kommer ihåg att i skolan fanns det i språkläran ordklasser. Och en av de här ordklasserna heter personliga pronomen. Och du ser att det är många som vinkar igenkännande här. Och till den här gruppen hör ordet vi. Det är ett personligt pronomen. Men ibland så använder vi ordet vi på ett sätt som inte alls är så personligt. Jag ska ta ett exempel från Borgholm 14 juli. Då har vår kronprinsessa sin födelsedag. Och vi hyllar vår prinsessa. Om vi åker till Borgholm så märker vi snart att det inte är så personligt kanske med vår kungafamilj som vi trodde. För de skulle inte lägga märke till oss speciellt om vi hade varit där. De hade inte gått fram till oss och sagt, har ni något för er kväll? Annars kan ni väl köra bort dem till Soliden och hoppa in på en kopp kaffe och sitta och snacka lite. Så personliga är vi inte med vår kronprinsessa. Och hade vi läst tidningen dagen efter, det hade inte stått ett ord om dig och mig. Bara om kungen och drottningen och Victoria och hennes syskon. Och kanske artisterna som uppträdde också. Men den här bibelversen börjar väldigt personligt. Vi är. Och det berör oss väldigt personligt. Det står inte Paulus var. Eller Kristus är. Eller Matteus skrev. Eller Johannes sa. Eller Mose befallde. Men det står om dig. Och mig. Det är något fantastiskt med den här gamla boken. Att den har en hälsning till oss idag. Fast den skrevs för 2-3 tusen år sedan. Från en levande Gud. En livslevande Gud. Till våra hjärtan, våra tankar och våra känslor. Som lever 2008. Harry Martinsson skrev en hel del som är värt att läsa. Men han kan inte ge oss någon ny hälsning idag. Vilhelm Moberg skrev också många fantastiska personskildringar i sin utvandrarserie bland annat. Men han lever inte idag längre. Han är död och begraven. Men den här boken har ett levande budskap till oss. Och hälsningen är vi är. Och vad är vi då? Vad är du och jag? Homeros skrev en bok, Iliaden. Och han berättade om den här krigshjälten från det trojanska kriget, Odysseus. Han kom hem efter kriget till sin hemby Ithaka. Och när han kom hem så mötte han en person som inte kände igen honom. Och sa, vem är du, okände man? Och Odysseus, den stora krigshjälten, svarade, jag är summan av alla de människor jag har mött under mitt liv. Och det ligger ju en del sanning i detta, att vi är summan av det vi har mött. Av vår barndom, vår uppväxt, vår skoltid, våra arbetskamrater. Eller av det vi har läst, det vi har hört, det vi har sett och tänkt. Vi är summan av det. både idag och om 25 år så är det samma sak då. Men tack vare kristendomen så är vi någonting mer. För vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus. Jag tycker om det här pronomenet också, hans. För vi är inte bara vad omständigheterna har gjort oss till. Vi är hans, och det ligger faktiskt en väldigt trygghet och tillgång i att tillhöra någon annan. När man är ute och promenerar och stöter på ett förälskat par, då kan man ibland se hur mannen lägger armen om kvinnan eller tjejen som man går bredvid. Och kroppsspråket, om man tolkar det, betyder: hon är min. Rör inte henne, för hon tillhör mig. Och visst är det en trygghet i att tillhöra någon annan. För vi skapades inte för att leva i isolering. Och jag tror vi alla har en inbyggd önskan att tillhöra någon annan. Men ändå så vet vi att det är ju så på den här jorden att alla tillhör inte någon annan. Men enligt brevet till de kristna i Efesos så får vi alla tillhöra honom och vara hans. Jag såg ett tv-program i våras som skildrade sjöräddningen i Stockholms skärgård. Och man visade hur man tog en del båtägare för fylleri och fortkörning. Och en av de båtägarna som filmades, han sa till programledarna och de som skötte filmningen: det är inte bra om ni filmar mig. Det är inte bra om min fru får se att jag är ute och firar midsommar med två andra kvinnor. Han tillhörde en, men var ute med två andra. Så får det inte vara med vårt förhållande till Jesus från Nazaret. Att vi ena dagen tillhör honom, men nästa dag säger vi upp bekantskapen med honom. Nu kommer vi till mitten av den här versen. Då ska vi lyfta fram ett verb. Vi är hans verk skapade i Kristus Jesus. Det blir mycket språklära idag. Och skapa är ju ett övernaturligt ord. Det är något som vi människor inte kan göra. För skapa betyder att göra något av ingenting. Det händer ju att vetenskapsmän påstår att de har skapat liv i laboratoriet. Och Miller, han fick ju Nobelpriset för det här. Men då använder man ordet på ett felaktigt sätt. Man skapar inte från ingenting, utan man använder ämnen som redan finns, blandar ihop dem i en lämplig mix och låter det här tillföras yttre omständigheter som är lämpliga. Då får man fram något och så kallar man det för att man skapar. Men egentligen producerar man bara samma sak som en bagare gör när han knådar ihop en deg och får fram en bulle eller en limpa. Han har inte skapat, han har bakat en limpa. Ingen människa kan skapa en annan människa. Men visst, vi är aktiva deltagare i processen när en ny människa föds. Men när Gud gjorde den första människan ur ingenting, då skapade han Adam. Det är skillnad. Och enligt Bibeln så blir en kristen född på nytt och en ny skapelse. Därför att något nytt skapas inom oss. Vi får inte ett bättre liv. Vi blir inte bättre människor. Nej, vi får ett nytt liv enligt Nya testamentet. Och det är för att hans liv flyttar in i oss. Om det bara hade varit så att vi hade fått en ny vision eller en ny inspiration, då hade vi snart tappat det här nya. Men det står i Bibeln att om vi är i Jesus så är han i oss. Och hans nya liv flyttar in i oss och vi blir nya skapelser. En fjärilslarv skulle kunna vara världens duktigaste larv. Men han skulle förbli en larv om inte han fick gå igenom sin förvandling, sin metamorf, där han förvandlas från en larv till en fjäril. Han blir en ny skapelse. Han föds en gång till. Alla har vi blivit födda av en mamma och en pappa. Och vi söker efter likheter och ser, jaha, samma hårfärg som jag, samma ögonfärg som mamma, samma kroppslängd som pappa. Och så hittar man den ena saken efter den andra. Och ibland så hittar man kanske egenskaper bara hos den ena föräldern. Men det kan också vara en läggning som går igen, en egenskap i vårt sätt som upprepas. Och enligt den här versen i Efesosbrevet så är vi hans verk. Ser vi något i oss som kan spåras till honom? Gör vi det, syns det att hans liv bor i oss och att vi har fått ett nytt liv. Det finns ju konstnärer, skulptörer som jobbar 5 eller 10 år för att hugga ut och mejsla fram sitt konstverk. Men de börjar inte utan att ha en tanke, en plan, en idé om vad man vill göra. Om vi besöker Sixtinska kapellet i Vatikanen så säger guiden, det här, de här målningarna inne i kapellet här är gjorda av Michelangelo. Det är hans verk. Men vi är ju ett verk av Jesus Kristus. Och när vi möter honom och låter honom ta plats i oss, då börjar han på med sitt arbete att hugga och mejsla fram det han vill få fram hos oss. Och han har en bestämd plan för oss redan från första början. Problemet med oss är att vi ibland väljer att ta en annan väg genom livet än den han har tänkt sig. För några år sedan så intervjuades en kvinna i radion. Hon hade varit städerska på ett postkontor. Nu var hon gammal och hon berättade om människor hon hade mött och saker hon hade varit med om. Hon hade jobbat på ett kontor långt upp i Norrland. Och det var en person som hade fängslat henne. Han var lantbrevbärare och hade jobbat på ett distrikt som innebar körningar upp i nordligaste Lappland. På sommaren cyklade han ut med posten och på vintern åkte han skidor. Hur han gjorde med paketerna, det vet jag inte. Han brukade komma till postkontoret varje morgon, först av alla. Och när han kom dit så gick han in i rummet där spisen var. Och så satte han sig där. Så tog han fram ett vedträ och började hugga och tälja ut figurer. Ibland blir det en häst, ibland blir det ett lejon. Ibland blir det en fiskargubbe med metspår. Ibland blir det ett förälskat par som satt på en parkbänk och höll om varandra. Städerskan berättade att han hade däremot en egenhet att han aldrig sopade upp efter sig. Så med tiden så ökade den här högen med träspån där han hade suttit. Och när posttåget från Stockholm var försenat, då blev det en rejäl hög med träfliser på golvet. Och när postsäckarna sen kom till slut, då bara tog han sina träfigurer och ställde dem på spisen, gick in och började sortera utan att göra i ordning efter sig. Och det där var ju en ganska jobbig sak för städerskan att se. Så 2 gånger i halvåret så tog hon helt enkelt figurerna och träfliserna och kastade dem i spisen. I ren irritation. För hon tyckte att det gick för långt. Hon måste statuera ett exempel. Så höll det på i 25 år. Men en kall vinterdag så kom det in en främling på postkontoret. Han hade hatt och lågskor. Så man förstod att han var ingen norrlänning. För de hade inte klätt sig så. Han var frusen. Och sa, har ni något rum där jag kan värma mig? För bussen söderut är försenad. Postkassörskan visade in honom till rummet där den där spisen stod. Mannen gick in där, men inom bara en minut kom han ut med ögonen brinnande av upphetsning och med två av de här träfigurerna i händerna. Och så sa han, vem har gjort de här figurerna? Vilka mästerverk. Postkassörskan sa, det där är inga mästerverk. Det är bara någonting som vår gamla lantbrevbärare jag gjorde när han satt och väntade på posttåget som var försenat. Jag är ansvarig för ett stort konstmuseum i Stockholm och jag är van vid att sitta och bedöma konst. Och jag ser att de här träfigurerna är tillverkade med en otrolig precision och hantverkskunnande. För mig är de fulländade mästerverk. Och över en natt så blev de här figurerna värdefulla och värda massor av pengar. Intervjun i radion avslutades med att städerskan sa, tänk om jag ändå hade fattat vilka mästerverk han satt och tällde och sparat dem istället för att slänga dem i spisen. Då hade jag varit rik idag. Först när det var för sent så insåg jag att jag hade kastat bort figurer för miljontals kronor. Och ibland kan det vara så att det som vi föraktar och fnyser åt är värt mycket mer än vi tror. Det som vi tror är skräp kan vara tillverkat med en otrolig precision och ha en stor tanke bakom sig. Och inte vara något som inte är värt någonting annat än förakt. När vi var små så kanske vår mamma höll oss och vaggade oss till sömn. Redan då så hade Gud en plan för oss och för våra liv. Och han visste vad det skulle kunna bli av oss om vi följde hans plan. Mamma kanske drömde och hade tankar och planer, men visste, det gjorde hon inte. Många människor har sina egna planer. Det finns människor som tänker, jag skulle gärna vilja ha ett välbetalt jobb och bli läkare eller någonting sånt här. Så börjar man sina studier på universitetet. Men redan efter, ja, under det första året så hoppar man av. För man märkte att man hade inte rätt studiemotivation. Eller så kanske man inte ens hade den begåvning som behövdes för att bli läkare. För vi har bara den begåvning som Gud har gett oss. Och kanske det inte ingick i Guds plan att vi skulle bli läkare. Egna planer som inte stämmer överens med Guds planer är sällan lyckosamma. Inte heller är det bra när andras planer formar oss. Det kan vara föräldrars förväntningar på, som det kanske var vanligare för, att äldste sonen skulle överta gården till exempel. Det är inte lika vanligt idag. För vi ska vara ett verk av Jesus Kristus och inte av någon annan. Vi ska inte vara ett verk av våra föräldrar, av vår livskamrat eller våra arbetskamrat eller skolkamrat. De ska inte förverkliga sina planer för oss. Vi ska vara hans verk. En känd fransk författare hette Anatole France. Han skrev många verk som översattes till svenska. När han var 30 år så blev han förälskad i en känd lärarinna i Paris. Hon sa till sig själv, den här mannen har en stor begåvning inom sig. Och jag ska se till att hela världen får lära känna honom och den begåvning han har. Under de 30 år de levde tillsammans så styrde hon hans liv. Så att det blev precis som hon hade tänkt sig. Hon fick honom att börja jobba tidigt på morgonen och sitta vid skrivbordet och författa. Hon förändrade hans dåliga språk, hans dåliga grammatik till att bli ett fantastiskt språk med vackra meningar som den franska litteraturen tidigare aldrig hade känt till. 1921 så fick han Nobelpriset. Men egentligen var det hon som skulle haft det. För han var resultatet av hennes fina språkkänsla. Till det yttre så var han en stor författare. Men inuti var han densamme. Lika rå och plump som han alltid hade varit. Och en stor del av sitt liv så levde han i omoral och utsvävningar. Han förändras på utsidan, men inte till det inre. Ungefär som att tro att man kan få en zebra av en häst bara genom att måla vita ränder på den. Våra liv ska aldrig vara någon annans verk. Han har gett oss ett liv som ska vara rikt på goda gärningar. Sådana saker som gör att han blir hyllad och inte vi. Goda gärningar är inte resultatet av begåvningen, genialitet eller hårt arbete. Eller en viss utbildning. Goda gärningar ska egentligen vara en naturlig frukt av ett liv där vi är små och beroende av honom istället. Han som är ljuset i mörkret. Han som är brödet som mättar de hungriga. Det är han som ska göra de goda gärningarna genom oss. Man kan leva själviskt och förverkliga egna planer. Napoleon Bonaparte var ett sådant exempel. Han ville lägga hela världen under sina fötter. Och ett tag gick det bra för honom. I början på 1800-talet så var han på väg ner till Palestina. Han ville erövra Indien och Afrika och sätta upp sin tron i Jerusalem till och med. Men han kom aldrig så långt, utan han fick ge upp sina egna planer. Men då hade han förstört hundratusentals fransmäns liv. De hade fått ge upp sina liv på grund av hans planer. Och på hemväg från nederlaget så passerade han den syriska kusten. Och där låg en del av hans soldater döende i sjukdomar. Han gick in i sjukhuset. Och en konstnär målade en tavla av detta. Där man ser Napoleon har händerna bakom ryggen. Munnen stängd. Och bara ägnade dem en hastig blick. För att han själv inte skulle bli smittad på något sätt av de här sjukdomshärdarna som de bar på. Hans hand rörde aldrig vid en enda av dem. Han gav dem bara en blick och återvände sen till Frankrike. Men 1700 år tidigare så hade en annan man vandrat runt i Palestina som hette Jesus från Nazaret. När han mötte en leprasjuk man så rörde han vid honom och gjorde honom frisk. När han såg en man som var sängliggande eller bunden av någon sjukdom så talade han till honom, tog honom i handen och reste honom upp. Och när han vid ett annat tillfälle stod framför en kvinna som skulle stenas, som skulle dömas till döden, så lät han henne gå fri, glad som en fågel. Och sa, du är förlåten. En annan gång så mötte han en blind och lät honom få sin syn tillbaka. Och när han kom till en begravning så uppväckte han en död så att han blev levande igen. Och när han träffade på ett folk som höll på att förgås av hunger så mättade han dem med bröd och fisk. Han gick omkring och gjorde gott på jorden. Han var inte självisk. Han levde för oss människor. Och vår uppgift är att efterlikna honom och inte våra egna planer. Goda gärningar, ja. Vi lever i en tid där man ska förverkliga sig själv och sina egna drömmar och sina egna ambitioner. Och i mycket så är den här tiden en självisk tid. Men låt oss försöka gå mot den här strömmen. För vi har någon som vill bo i oss. Och det är ju först och främst honom vi ska leva för. För vi är hans, stod det i den här bibelversen. Gud äger oss. Och finns det något bättre egentligen än att tillhöra honom? Petrus sa, Herre, till vem skulle vi gå? När Jesus frågade, vill ni också lämna mig? Nej. Det är ju du som har det eviga livet. Amen.